Hoppets melodi av Bente Pedersen. Den 66:e delen i serien Tre systrar. Kapitel 1. Jakobvollen, Målselv, 21 juli 1907. Ingrid hade säkert strukit Mattias skjorta 4-5 gånger redan, men eftersom hon anade ett litet veck på den ena ärmen måste hon fukta skjortan lite och gå över den en gång till med strykjärnet. Husmor på Jakobvollen var noggrann av sig. Nu får du snart ge dig, skrockade maken Järmund. Annars blir den skjortan så hal och stel att pojken inte kan röra på armarna, och vem ska spela för kungen då? Han måste ju se ordentlig ut, sa Ingrid. Det är ju självaste kungen, Järmund, och den vackra, vackra drottningen. Hon suckade. Jag tyckte att det var imponerande när jag var ung flicka och fick se Oscar den andra på Målsnäs. Men det är inget att komma med när jag tänker på att jag ska få se vår nya kung idag, vår egen kung Håkon och så drottning Maud. Hon sänkte ärevördigt rösten när hon uttalade drottningens namn. Ingrid tyckte att den nya kungen såg lite stram och sträng ut, i alla fall på de bilder hon hade sett av honom. Den danska prinsen och hans engelska prinsessa hade kommit till Norge 2 år tidigare, och i och med det hade Norge sitt eget kungapar och dessutom en liten kronprins. Och även om Ingrid inte var begeistrad i kungens utseende var hon fullständigt betagen av den vackra drottningen och lillprinsen. Att prinsen hade fått samma namn som ett av hennes barnbarn, Olav, gjorde att hon tyckte att hon hade något gemensamt med självaste drottningen, fast de kom från helt olika världar. De var ju, när allt kom omkring, kvinnor och mödrar. Snälla mor, jag har inte tänkt slänga av mig kläderna, sa Mattias med den där lite främmande klangen bakom orden. De kom lite långsammare än de hade gjort när han fortfarande bodde i Målselv. Ingrid måste titta på sonen varenda gång han pratade. Hon måste försäkra sig om att hon inte drömde. Hon måste se efter så att Mattias verkligen var hemma hos dem efter alla år som han levt i Amerika, och det närmaste hon kom honom var de sällsynta breven hon utväxlade med honom genom Håkon och Serina, de bekanta här hemifrån som han bodde hos, eller Siri, Järmunds brorsdotter som arbetade för hans värdpar. Själv var Mattias blind och måste ha hjälp med att skicka några ord hem och för att motta dem han fick hemifrån. Ingrid kämpade med sig själv för att inte omfamna honom hela tiden. Han var trots allt en vuxen man. Så hade det varit hela den veckan som han redan hade varit hos dem. Hon vågade inte tro på att han skulle vara hemma hos dem i flera veckor. Varenda morgon vaknade hon och trodde att hon hade drömt alltihop. Drömt att hennes älskade pojke var hemma. Hon bar med sig sin fruktan i hjärtat när hon smög sig ner i det tomma köket, men så steg han upp och satt vid frukostbordet tillsammans med henne och Järmund och sina yngre systrar, och hon kunde inte se sig mätt på honom. Är du så slarvig när du reser runt i världen och spelar för alla främmande människor? Frågade Ingrid. Hon kunde inte föreställa sig det livet som hennes son levde. Är du slarvigt klädd när du håller dina konserter? Jag har rena kläder, mamma, försäkrade Mattias. Det ser Håkon till. Han säger att det är viktigt att se bra ut. Det har Håkon rätt i. Ingrid hade varit lite orolig när hon förstod att hennes son måste åka långa avstånd för att spela för publik i städer som hon nästan inte hade hört talas om. Hon hade trott att det skulle bli så som väninnan Ailes dotter, Inga Marit, hade förutspått, att Mattias skulle åka omkring tillsammans med en ung kvinna, kanske Siri. Och Ingrid trodde inte att Thomas syster var kapabel att skydda Mattias från alla människor runt honom. De främmande människorna ville inte nödvändigtvis Mattias bästa. Hon hade tänkt att det hade varit bättre om han hade förblivit en slags husmusikant hos Håkon och Serina där borta i New York. Då hade han hållit sig på en plats. Visst var hon stolt över det som han hade blivit. Hon kunde knappt förstå det när främmande människor kallade hennes son, hennes Mattias, den blinde Ole Bull.